nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Så läsa den vers som också den inleder vår predikotext. Och det är en minnesvers som jag tror alla har lärt sig. Malin också, känner igen den. Konfirmanderna har lärt sig den. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Det är en härlig vers. Ska vi läsa den tillsammans? Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Finns det ju människor som sitter fängslade. Det finns människor som bor i länder som regeras av, som är en diktatur. Och där man inte får ha vilka åsikter som helst. Och de kan sitta i husarrest under lång tid, kanske hela sitt liv. De får inte resa någonstans, de får inte komma ut ur sitt hus. De kanske få dö i en sån fångenskap. Finns det människor som sitter i fängelse och omvänder sig, men de får ändå fortsätta sitta i fängelse fast de blivit omvända? Vad säger ni? Kan de tro det här bibelstället? För Jesus säger: om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Och så får de sitta där i husarrest, eller så får de sitta där i fängelse. Kan de tro det här stället? Eller? Vad säger du?
De har fri själen.
Ja.
Kanske inte som världsligt.
Nej. Precis, de är, till det yttre är de inte fria, men de är fria till själen. Och det är bara Jesus som gör oss fria. Han gör det genom sitt ord. Och den frihet, ja, vad är det för slags frihet? Vad är det han gör oss fria från? Han gör oss fria från
synder.
Från våra synder. Och så ger han oss evigt liv. Han gör oss fria från döden. Så det är en sån frälsning och frihet som han kommer med. Och den är sann. Även om man måste sitta fängslad hela livet. Ska vi knäppa våra händer och tacka och be? Vi tackar dig, Herre Jesus, att du sänt oss din heliga ande. Så att vi tror ditt ord och är fria. Ja, fria från våra synder och från syndens skuld och straff. Vi tackar dig för din stora nåd och frälsning. Och så ber vi att du bevarar oss i ditt ord. Så att vi tror till livets slut. I Jesu namn. Då blir det väl rätt spännande att höra hur det hela börjar då, när vi har hört slutet på konflikten. Vi ska läsa hur den här konflikten börjar, och det är Johannes 8 kapitel, och vi ska läsa verserna 31-45. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: amen, amen, säger jag er, var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte förstår mitt ord. Jag talar vad jag sett hos min fader. Ni gör vad ni hört av er fader. De svarade honom: vår fader är Abraham. Jesus sa: om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen som jag hört av Gud. Så handlade inte Abraham. Ni gör er faders gärningar. De svarade: vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har bara en fader, Gud. Jesus svarade: vore Gud er fader skulle ni älska mig, eftersom jag utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanningen inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Det finns många människor som tror att människan redan är fri andligt sett. Det är ju själva kärnan i all lagreligion, att människan är fri. Och det var också det som judarna här trodde. Till det yttre så kan en människa sitta fängslad eller sitta i husarrest eller kanske vara förslavad. Men det påverkar inte hennes andliga frihet. För ingen kan sätta bojor på en människas själ. Ingen kan sätta fängsel på en människas tanke. Så människan är fri. Det är många som har den här uppfattningen. Och att, alltså, det ligger en del sanning i det. Det går inte att sätta bojor på en människas tanke. Men skulle vi oreserverat hålla med om den här uppfattningen, så skulle det leda till missförstånd. För om vi talar om den naturliga människans frihet i andliga ting, så måste vi använda begreppet frihet i mycket begränsad mening. Och kanske säga att det är en frihet från tvång i andliga ting. Men inte en frihet att agera och välja vad man vill i andliga ting. Så någon absolut frihet i andliga ting har inte människan som hon är i sig själv. Vi ska snart tala mer om det. Jesus hade samlat människor kring sig, och nu talar han till de judar som satt tro till honom. Och de menade att de redan var fria. De sa: vi är Abrahams barn och vi har aldrig varit slavar under någon. Och när de sa så, då tänkte de just på det att de var andligen fria. För att alltså, under tidernas gång så hade ingen kunnat förslava deras själ, deras hjärta, deras tanke, deras viljan eller strävan. Ingen hade kunnat ta ifrån dem deras gudstyrkan eller hindra dem i deras gudstyrkan eller ta ifrån dem deras traditioner. Visst hade judarna under många tillfällen sedan Abrahams tid varit förslavade till det yttre. De hade ju arbetat som slavar med stora byggprojekt i Egypten. Hela folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien. Och nu när Jesus talade till dem, så var hela landet i viss mening förslavat under den romerska ockupationsmakten. Men de menar någonting annat än yttre fängelse när de sa att vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. De talar om sin andliga frihet. Yttre tvång påverkar inte deras andliga frihet. Så de uppfattar Jesus helt riktigt. För när Jesus sa, om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Ja, då hade Jesus talat just om en andlig frihet. Han hade ju inte talat om en politisk befrielse. Han hade inte talat om att han kommit för att befria dem från den romerska ockupationsmakten. Han hade talat om en andlig befrielse. Och judarna hade förstått vad han menade. Så att när konflikten växte mellan dem så berodde det inte på det missförståndet att de talar förbi varandra. Men judarna, de tog illa vise av Jesu indirekta påstående att de inte var fria utan honom och hans ord. För om Jesus lovade att han skulle göra dem fria genom sitt ord, då innebar det ju att de utan honom och utan hans ord var fångna och slavar. Och det väckte deras stridslust. De hävdar nu att de hade inget behov av Jesus. De hade inget behov av hans ord för att vara fria. De var redan fria. De hade aldrig varit slavar under någon. De menade att de var fria i kraft av sin härstamning och i kraft av sin gudstyrkan och sin tradition. Och det finns många som på liknande sätt hävdar människans frihet. Det är ju en förutsättning, alltså det är själva kärnan i lagreligionen. Så att man menar att människan har en fri vilja i andliga ting. Och världsbilden är ju ungefär att man ser att Gud och djävulen kämpa om människan som ungefär likvärdiga stormakter. Och så finns människan där mitt emellan de stridande stormakterna på, låt säga, som en neutral mark. Och vem som vinner, det avgör ju människan i kraft av sin frihet. Så man föreställer sig att människan är född fri och att hon befinner sig på ett sånt neutralt område och hon kan i kraft av sin frihet välja vem hon vill tillhöra och vem hon vill lyda. Så människan kan välja att lyda Gud om hon vill och genom sin lydnad öva sig i godhet och bli en allt godare människa. Eller så kan hon välja att ge efter för djävulens frestelser och så gå allt längre i trots och ondska tills hon drar straffet över sig. Så att man menar att människan är där och har fri vilja att välja Gud och få Guds välsignelse eller att välja att ge efter för djävulens frestelser och dra straffet över sig. Allt är möjligt för den fria människan, menar man. Men det här är en väldigt optimistisk syn på människan och människans förmåga. Och det här, det måste vi säga, det är en illusion. Det finns inget sånt neutralt område mitt mellan de två stridande stormakterna som varken tillhör Guds rike eller djävulens välde. Människan har ingen sån frihet att om hon bestämmer sig för det så kan hon lyda Gud. Så människan kan ha ingen sån frihet att hon kan välja det ena, att lyda Gud, eller att ge efter för frestelser. Så frihet i andliga ting, det är egentligen ett begrepp som saknar täckning i verkligheten. Åtminstone om man talar om människan som hon är i sig själv utan Jesus och hans ord. När vi har lärt känna Jesus och tagit emot hans ord, då kan man tala om en frihet. För Jesus säger, då ska ni förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Men människan som hon är i sig själv utan Jesus och hans ord, där är det frihet, bara ett ord utan täckning. För Bibeln lär oss hur mycket neutral mark finns här i världen egentligen. Bibeln lär oss hur långt djävulens maktsfär sträcker sig. Och Johannes skriver, hela världen är i den ondes våld. Och hela världen innefattar alla människor som inte har gjorts fria av Jesus Kristus. Så det här, det är djävulens välde. Han har alla människor i sitt våld. Hela världen är i hans våld. Han har med alla människor. Alla människor står under hans inflytande oavsett vilken härstamning de har. Oavsett vilken religion de utövar. Oavsett vilken livsstil de har. Oavsett vilka traditioner de följer. Han håller alla i andligt mörker tills de blir upplysta av det sanna ljuset som är Jesus Kristus. Han håller alla i fångenskap tills de blir befriade av sonen. Sonen gör er fria. Och hans makt, vad är det då? Jo, det är framför allt att med sina lögner hålla människan i vantro eller otro så att hon slutar, så att det slutar i evig död. Det är hans vilja. Han vill människans död. Jesus säger så här om honom. Han har varit en mördare från början och han har aldrig stått på sanningens sida eftersom sanningen inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, till han är en lögnare, ja lögnens fader. Så tänk bara på syndafallsberättelser, hur han ljög för våra första föräldrar och lura dem till synd för att orsaka deras död. Han håller alla människor i vantro och otro med sina lögner. Om inte Jesus lär oss förstå sanningen genom sitt ord. Och ingen människa blir ju frälst genom sin vantro. Utan det är bara genom den rätta tron vi blir frälst. Tron som kommer i kraft av Kristi ord. Och gärningen har bevisat att en människa verkligen tillhör djävulens maktsfär och är i hans våld. Så människan bevisar själv med sina gärningar att man är ofri, att man inte är fri i andliga ting. Människan gör visserligen som hon vill. Ingen behöver tvinga henne och gör. Men alla människor gör som, i stort sett som de vill. Men det bevisar ju inte att de är fria. För Jesus säger så här, var och en som gör synd är syndens slav. Och det här är ju människans förmåga. Människan vill inte lyda Gud och kan inte lyda Gud. Och i den meningen så är hon en slav. Hon gör synd och är syndens slav. Hon kan inte annat, hon vill inte lyda Gud. Hon förmår det inte. Och ändå kan man säga att människan i viss mening samtidigt är fri. För hon är ju fri från tvång. Var och en som gör synd är syndens slav. Men ingen behöver ju tvinga en människa att synda. Utan hon gör det automatiskt. Bara med att leva som hon är. När människan gör det djävulen vill så är det ju precis detsamma som vad det onda köttet och hennes egen vilja vill. Återigen, tänk på syndafallsberättelsen. Så att djävulen tvingade ju inte våra första föräldrar att synda mot Gud. Utan med sin lögn så fick han den här förbjudna frukten att vara lockande. De ville ha det. De hade redan syndafallet skett och de hade en ohelig syndig vilja. Så när människan gör det djävulen vill så är det precis det hennes eget kött och hennes eget sinne vill. Och människan vill var kvar i sin otro. Människan vill vara kvar i sitt syndiga liv och behöver ju inte tvingas att vara kvar där. Så Paulus skriver på ett ställe så här: köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det är inte så att djävulen måste tvinga en människa att vara fientlig mot Gud. Den oanvända människan är fientlig mot Gud alldeles av sig själv. Så i den meningen så kan man tala om en frihet i andliga ting före omvändelsen, alltså att människan behöver inte tvingas till synd utan finner ju synden lockande. Och en människa kan vara rätt obekymrad om sitt tillstånd, eller rättare sagt måste vi säga så här, att människan är omedveten om sitt tillstånd och därför så är man obekymrad tills man konfronteras av Guds ord. Så vi hör vi säger i Johannes 8 kapitel, då vi följer den här berättelsen, hur det börjar. Jesus talade till de judar som satt tro till honom, och så slutade med de tog upp stenar för att kasta på honom. Så vi hör att de synder som judarna var omedvetna om och därför inte bekymrade för, de visade sig och växte lavinartat när de konfronterades med Jesu ord. På några minuter så genomgick de en formlig förvandling. Inte så att de till sitt inre blev annorlunda, utan var precis detsamma människor. Men till det yttre, deras yttre handling, beteende, förändrades. Och nu måste vi säga, de avslöjade sig. De visade sitt rätta jag. Deras handlingar visade vad som hela tiden fanns i deras hjärtan. I början så hade de varit positiva till Jesus. Och det heter till och med att de satt tro till honom. Men strax därefter, när han sa något som inte passade, då kom de med invändningar. Och sen började de kritisera honom. Sen började de vanära och förolämpa honom och säga att han har en ond ande. Och det hela slutade med att de tog upp stenar för att kasta på honom. Och deras invändningar avslöjar ju att de hölls fångna av honom som är lögnens fader. För de kom ju med invändningar mot sanningen. Och deras handlingar visar att de hölls fångna av honom som är en mördare från början. Vad var det för människor egentligen det här? Ja, det var säkert sådana som var präktiga människor, präktiga grannar som kom till Jesus. Och de var stolta över att de härstammar från Abraham och var Abrahams barn. Och att de kände Gud. De var stolta över sin Guds styrka. Och då måste man säga, om man väljer ut de här präktiga människorna som var Abrahams barn och var stolta över att de kände Gud, och så frågar vi, vad har de här människorna för förmåga? Vilken är deras, vad kan de göra? Ja, när Jesus talade till dem vad han sett hos Gud, när han sa dem sanningen, så förmådde de inte höra hans ord. De lyssnade inte, de förstod inte vad han sa. Alltså, de hörde med öronen, men de accepterade inte vad han sa. De tog det inte till sig. Men de hörde ju tillräckligt och förstod ju tillräckligt för att bli retade. De protesterade, de förolämpade Jesus, och till sist tog de upp stenar för att kasta på honom. Och det här är ju ungefär allt som en människa förmår i sig själv. Att inte lyssna, att inte tro. Det är ju det vi bekänner också i tredje trosartikeln. Jag tror att jag inte av min egen kraft kan tro på Jesus Kristus eller komma till honom. Utan det krävs ett under av den helige ande. Så deras förhållande till sanningen visar vilken andlig makt de tillhörde. Det finns inget neutralt område att gå ifrån. utan hela världen är i den ondes våld. Hatanlaget som de bar i sina hjärtan och som de hade levt ett helt liv utan att vara ens medveten om eller oroad för, det växte lavinartat när de mötte Jesus. Och det måste ha förvånat dem själva, de här präktiga människorna som inte skulle göra en fluga för när de såg sig själva stå med stenar i hand för att begå ett mord. De som inte ville höra talas om att deras fader var en mördare från begynnelsen. Och vår predikotext handlar inte alls om människor som var udda, konstiga typer som skilde sig från alla andra människor. Nej, utan när vi läser den här texten, då lär vi oss vilket sammanhang vi själva har blivit räddade från. Hela världen är i den ondes våld, skriver Johannes på ett annat ställe. Och vi är räddade, frälsta. Och dagens text borde göra oss oändligt tacksamma och glada. Visa hur ofattbar god Herren är och har varit mot oss. För vi var precis i samma hopplösa läge. Vi levde i en illusion om frihet. Vi var omedvetna och därför också obekymrade över vilken makt vi tillhörde. Vi var obekymrade om vår situation. Vi var ovetande om vår oförmåga. Alltså, vi kan av oss själva inte känna igen Guds röst. Vi kan inte höra och förstå och tro av oss själva. Och det är ofattbart att vi har blivit omvända. Det är ett under. Omöjligt för en människa att befria sig själv. Så även när vi får höra sanningen som judarna fick här i vår text, så även när vi får höra det, så har vi av oss själva inte någon förmåga att urskilja och förstå den andliga sanningen. Så det är precis som vi bekänner i tredje tro. Vi kan inte av oss själva komma till Jesus och tro på honom. Men det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Så att idag så får vi ett klart svar på frågan hur en människa ska bli frälst. Alltså, hur blir en människa befriad? Och det sker genom ett under som Gud ensam utför. Jesus säger, om nu sonen gör er fria så blir ni verkligen fria. Och när vi först lärt oss att vi inte är fria, och så sen förstått att vi inte kan befria oss själva, ja, då är ju de här orden ett glatt budskap. Vi hör att det finns en räddning. Och räddningen finns hos Jesus Kristus. Han har uppgift att göra oss fria. Och han både vill och kan göra det. Och ingen annan, hos ingen annan finns frälsning. Så visst kan man se det så att Guds son och djävulen är två stormakter som kämpar om människan. Men de är på inget sätt jämbördiga och det finns inget neutralt område. Utan det är så här. Tänk på skildringen av Mikaels strid med draken. Djävulen är visserligen stark, men Jesus är starkare. Och Jesus har med sitt frälsningsverk bundit djävulen för att plundra hans hus. Jesus gör människor fria från hans makt och välde. Han för dem in i sitt rike och ger dem rätt att bli Guds barn. Sonen gör oss också fria från syndens slaveri. Han skänker oss sin ande som lär oss lyssna till Guds ord och leva ett helgat liv i enlighet med det. Så Jesus befriar oss och han gör det genom sitt ord. Jesus säger till oss, om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Och det är en stor nåd från Gud att han har omvänt oss så att vi inte kommer med invändningar, börjar protestera mot Jesu undervisning eller avvisa det, utan lyssnar till det och bevarar det i våra hjärtan. Och vi ska förbli vid Jesu ord. Vi ska inte lyssna till och ta intryck av dem som förbränger Guds ord och kritiserar det. Alltså det finns en uppsjö med böcker, med artiklar, med där kända personer ifrågasätter och förbränger och förnekar. Sånt har inte sitt ursprung i sanningen utan i lögnen. Och vi ska komma ihåg att utom och vid sidan av Guds ord så finns det ingen sanning. Finns inget ljus i andliga ting. Och det finns ett löfte i vår minnesvers idag. Det löftet är knutet till hur vi ställer oss till Jesu ord. När vi håller fast vid Jesu ord, då kan vi lita på att vi verkligen är hans lärjungar och att vi ska förstå sanningen och sanningen ska göra oss fria. Och det är inte en yttre frihet, men det är en verklig frihet. Det är en andlig frihet från andligt mörker. Det är en frihet från synden. Syndens slaveri, det är en frihet från djävulens makt. Och det är Jesu ord som befriar oss. Alla som tar emot honom ger han makt att bli Guds barn. Han har kommit för att ge oss söners rätt. Slaven förblir inte i huset för alltid, men sonen förblir där. Och han har kommit för att ge oss söners rätt så att vi ska förbli i Guds hus och i Guds rike för evigt. Amen. Låt oss be. Käre Jesus, hjälp oss att förbli i ditt ord. Undervisa oss genom ditt ord så att vi förstår och tror sanningen. Vi tackar dig för att du befriat oss från våra andliga fiender och gett oss den trygghet som bara Guds barn kan äga. Amen.